Miriam Bryant och Victor Lexell med Tystnar i luren här på Radioaktiv. Och med mig i luren nu har jag med mig Ystads Allahandas Jan Olsson. God dag, god dag.
God dag, god dag.
Hur är läget med dig idag?
Ja, men det är bara fint. Det är ju lite vårkänsla i luften just idag i alla fall. Ja. Så att det är utmärkt här.
Härligt, härligt. Idag så ska vi prata om Ystad-läget i handbollsligan. Seriespelet är över. De har spelat lika många matcher nu, Ystads IF och IFK Ystad. Därför ska vi försöka summera lite hur det har gått hittills.
Det låter väl bra. Och för IFK Ystad väntar ju ett intressant slutspel. Men det som du säger, att nu kan man ju summera grundserien i alla fall.
Mm. Jag tänkte vi ska ta och börja med IFK Ystad. Om vi ska ta och summera deras säsong och sätta lite betyg på den. Hur ser du på deras säsong?
De slutar ju 10 i tabellen. Det är väl inget fiasko att sluta 10, och de har hyfsat med luft ner till en kvalplats. Men jag tycker heller inte de riktigt när upp ett godkänt betyg. Jag skulle inte vilja ge dem 2 lurblåsare. De är väl förbi det där stadiet, tycker jag, när man bara tycker det är fantastiskt att klubben är med i högsta ligan. Det har man liksom passerat, och det är liksom dags att ställa krav på IFK Ystad. Man är så pass etablerade nu. Och jag hade väl trott och hoppats för att man skulle ha slunket med till slutspelet.
Ja, det var ju chans på det in i det sista. Även om det var mycket snack om att det var en tung period där i slutet, så var det ändå en vittring på en slutspelsplats.
Ja, det stämmer. Sen har man ju ändå en väldigt svår uppgift i sista matchen när man möter ett formtoppat Eskilstuna Guif som jagar en slutspelsplats. Så att ställas mot dem på bortaplan, det var ingen kul uppgift, och den lyckades man heller inte reda ut.
Nej. Om vi tittar på spelare då, är det någon spelare som sticker ut i laget då?
Egentligen inte på ett positivt sätt. Det jag kan känna kanske, det är väl att av nyförvärven så är väl Marius Färklingstad, norrmannen, som har varit klart bäst. Stabil mittsexa och duktig bakåt. Ganska trygg spelare som är jämn i sina prestationer. Han är väl kanske den som jag i så fall har fastnat för.
Mm. Om man tittar på något som är positivt med IFK Ystad den här säsongen då, vad lyfter vi som ett plus för dem i årets upplaga?
Det får nu bli i så fall slutklämmen när man trots allt räddade upp en säsong som var på väg att spåra ut fullständigt. Man förlorade ju 8 raka matcher där, och sen hade man ju ändå en stark avslutning med 3 vinster innan man mötte Eskilstuna. Och de 3 segrarna gjorde ju att man slapp liksom spela med kniven mot struten på slutet där. Så att det var väl ändå bra att man tog sig samman, och det visar ju också en viss moral i laget i ett utsatt läge.
Mm. Jag tänker att vi ska återkomma till IFKs framtid också lite längre fram här i den avslutande delen. Men som nu när vi ska avsluta kapitlet IFK här, så tänkte jag att vi ska lite påhittat spelarbyte här. Om vi då tittar på de 2 Ystad-lagen, vilken spelare i det motsatta laget då, Ystads IF, hade IFK Ystad haft nytta av?
Oj, det är rätt många spelare i Ystad IF som hade förstärkt IFK Ystad. Jag kan nog känna att vad jag tycker med IFK Ystad är att 9-meterspelet inte har fungerat så bra som jag hade trott. Det har varit lite darriga prestationer. En kille som Emil Hansson har inte alls fått till det. Så att jag hade nog velat i så fall plocka in en förstärkning på 9 meter. Och varför inte Ludvig Hallbäck, som kan spela både mitt 9 och vänster 9, och som visserligen är ganska lik Filip Lång i sitt spelsätt, men som är ett betydligt farligare hot både skottmässigt och i sina genombrott. Så Ludvig Hallbäck tror jag inte IFK Ystad hade mått dåligt av.
Nej. Ja, vi ska just övergå till Ystads IF istället och titta på deras seriespel. Det gör vi efter musiken. Det blir bland annat Clean Bandit och Rather Be. Clean Bandit med Rather Be för det här på Radioaktiv, när veckans sportgäst är Jan Olsson ifrån Ystads Allahanda, och vi summerar de 2 Ystad-lagens säsong hittills i seriespelet i handbollsligan. Vi har pratat om IFK Ystad, nu ska vi övergå till det vita laget i stan. Och Ystads IF, hur skulle du summera deras säsong här i seriespelet?
Jag tycker väl ändå totalt sett att man har varit betydligt mer stabil i sina prestationer än vad man har varit de senaste säsongerna. Man slutar 2 i grundserien, och det är ju den bästa placeringen faktiskt sedan 2012. Jag ger YF en 4 i betyg på den prestationen. Och hade man varit lite mer skärpt på slutet så hade man vunnit den här grundserien. Men en 4, absolut.
Mm. Ja, det är ett bra betyg och ett bra och stabilt. Det känns som att de här placeringarna något snäpp längre ner i tabellen har man ju landat på. Det har nästan blivit en vana. Nu hade man nästan vittring på och det snackades kring klubben om att tänk om vi tar ett serieguld. Så det var en annan känsla i klubben också ju.
Det tycker jag absolut att det har varit. Och det, här, det är nästan så att man tycker att YF hade förtjänat första platsen med tanke på den stabilitet man har visat hela säsongen. Men det funkar inte att pricka in en formsvacka när det är några omgångar kvar. Och den blev ju väldigt kostsam för YF.
Mm. Om vi tittar på plus och minus på YF för den här säsongen och seriespelet som har gått. Vad hittar vi för någonting där?
Skulle jag nog i så fall vilja nästan plocka fram Oskar Kalén som tränare. Det är ändå, och det glömmer man, för han har varit med länge, men det är ändå hans första säsong som huvudtränare. Jag tycker han har imponerat i den rollen. Han har som sagt fått mer trygghet i laget och jag tycker det är lite mindre gnället på planen. Så att rent individuellt så tycker jag att Oskar tillsammans med målvakten Erik Benfeldt kanske då är de två som har varit mest imponerade, som jag är mest imponerad av.
Mm. Och är det någonting då, är det slutklämmen där att man inte lyckas knyta ihop säcken som man kan se som ett minus?
Exakt, det är det. Och sen hade man ju lite tufft med målvaktsskadorna. Det måste ju liksom påpekas att ta 3 målvakter borta i ett sånt viktigt skede av säsongen, det är tufft såklart. Men för att nå upp till första platsen med 5 lårblåsare hade man ju behövt klara sig utan den här lilla miniraset på slutet.
Mm. Du var inne på Venfält där. Jag tänkte, någon spelare i Ystads IF som du tycker har stuckit ut och som du vill plussa lite extra?
Det skulle nu vara just då Erik Venfält. Jag tycker att han, så länge han var frisk, var fullt i klass med Niklas Kraft. Sen tycker jag väl också att dansken, mittsexan, Knud Råna och Larsen har varit lite bättre än vad jag trodde när jag såg honom första gången. Jag var lite skeptisk till den värvningen i början, men han har ändå, tycker jag, hittat en bra roll i det här laget och de använder honom på ett klokt sätt.
Mm. Ja, och framförallt i försvarsspelet där han är väldigt stor och står mycket i vägen.
Absolut, så är det ju. Och han får väldigt mycket förtroende också av Oskar.
Mm. Om vi tittar på det här påhittade spelarbytet som vi var inne på för IFK Ystad tidigare, om vi vänder på det, Ystads IF, om vi tittar i det laget, vilken IFK Ystad-spelare hade man haft gynnats av att värva in i det laget?
Den är inte helt lätt. Jag är inte så säker på att Oskar Klein hade plockat någon spelare från IFK Ystad, men helt hypotetiskt så... Det är naturligtvis brist på målvakt och just efter har det varit hela, eller halva säsongen i alla fall. Så en målvakt hade varit såklart positivt för dem i det här läget. Nu är man ju rätt så skralt ställt på målvaktssidan när man går in i slutspelet. Annars så tycker jag kanske att det är mittsexan som vi pratade tidigare om, Marius Färkingstad, som skulle kunna konkurrera just efter. De har visserligen 3 rätt goda mittsexor där. YF, men Färkingstad hade absolut inte gjort bort sig i stället.
Nej. Ja, vi ska fortsätta med summeringen. Vi ska titta framåt också, både för slutspelsklara Ystads IF och vi tittar framåt nästa säsong och vad IFK Ystad kommer att behöva ta sig samman och göra inför denna. Det tar vi i nästa del. Vi ska nu över till musiken och Jerusalema. Jerusalem får du här på Radio Aktiv. Vi pratar med Jan Olsson från Ystads Allehanda. Vi summerar handbollsligan och seriespelet för både IFK Ystad och Ystads IF. Vi har tagit ett snack om båda lagen, men nu ska vi prata lite om deras framtid här. Närmaste framtiden för Ystads IF är ett slutspel. Man ska få möta Lugi. Det blir inte så lång resa och Skåne derby direkt. Vad tror vi om detta?
Vi som minns slutspelsmatcherna 2017 såg fram emot det här väldigt, väldigt mycket. Det var ju en enorm batalj de hade, eller 5 stycken rättare sagt, mot Lugi den gången. Och YF vann ju med 3-2 matcher. Så att bara positiva och roliga känslor inför det här kvartsfinalmötet. Jag tycker att YF är klar favorit. Man har visserligen förlorat 2 matcher i grundspelet, vilket man inte borde göra, men det finns en anledning till att Lugi blir 7:a och just IF 2:a. Och IF har dessutom lite hemmaplansfördel här. Så att det vore i mina ögon en klar besvikelse om inte IF tar hem det här.
Mm. Vad tror du om deras chanser att gå hela vägen? Vilka hinder måste man liksom gå över då? Hur tror vi?
Jag tror att man har ett bra lag som har alla chanser att gå långt. Nu vet jag att man har sagt det här flera gånger. Så man tror nästan inte på sig själv längre. Men tittar jag bara på lagen så ska IF kunna ta sig till en final i alla fall. Det tycker jag. Får man möta vinnare mellan Alingsås och Skövde så tycker jag att IF är favorit även i en sån semifinal. Ja, varför inte en final mot IFK Kristianstad? Och där blir det tufft.
Ja. Ja, men där kan ju allting hända klart när man är så långt fram. Men då finns det en möjlighet i alla fall ju.
Absolut, så är det ju. Och de har ju liksom ingenting att förlora mot och möta IFK Kristianstad. De har på pappret ett jämngott lag tycker jag. Så att, det har varit en härlig kraftmätning.
Mm. Om vi vänder på det och tittar på IFK Ystad som nu slickar såren och får fokusera på nästa säsong. Vad behöver Sebastian Seifert att göra med laget här nu för att liksom ta nästa steg och bli etablerad och säkra den där slutspelsplatsen nästa år?
Ja, det är som sagt att jag tycker att de borde varit i slutspel redan nu. Han måste få igång sina målvakter bättre. Varken Nordlander eller Landgren har kommit upp i den kapaciteten de har. Sen är jag lite besviken på 9-meterspelet som jag nämnde tidigare. Det har varit lite darrigt i ojämna prestationer med Emil Hansson och inte minst Bilenberg, norrmannen, som inte alls har fått en utveckling som jag trodde på. Och jag vet också att det är en del av de spelare som försvinner nu på 9 meter, och där måste man titta vad det finns att värva in. Man har ju skaffat Jesper Johansson från Tyresö, men det krävs fler förstärkningar där.
Mm. Ja, man har haft god nytta av Mollerup, dansken där som prickat in 109 mål för säsongen, som är en viktig pjäs och bästa målskytt i IFK Ystad. Så att, ja, 9 meter och målvakter ser du som en stor, någonting man får titta på.
Ja, och det är ju inte säkert att Mollerup blir kvar. Det går rykte om att han är på väg till Tyskland och till Bundesliga. Så att, och skulle han försvinna så är det ju verkligen värvningskrokar som måste kastas ut. Tyvärr har ju inte IFK den fördelen som nya för att plocka upp egna spelare och kanske skola in dem i den här miljön, utan man är fortfarande beroende av värvningar, och det krävs en mycket skarpa värvningar på 9 meter för att ta nästa kliv.
Mm. Lite scoutingarbete för Sebastian Seifert och staben där alltså.
Ja, och det är jag säker på att det pågår redan.
Mm. Yes, man gör sig redo för nästa säsong och även så ett slutspel då för Ystads IFs del. Stort tack Jan för att vi fick prata med dig och summera här. Nu laddar vi om inför slutspel.
Ja, men det gör vi. Och jag vill också kanske passa på att säga att vi spelar ju även i Europacupen, EHF-cupen, och ska möta ett lag från Estland där som i 2 matcher som kommer att sändas på istället.se.
Mm. Då tackar vi så mycket för denna summering, och så hörs vi och ses, Jan.
Ja, men det gör vi.
Bra. Tack.
Ha det gott.
Hej.
Hej.